Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej Anna.
Nu i det här avsnittet ska vi prata om organiserad wellness. För medan traditionell hälsa och välbefinnande handlar om hälsa hos individer, så handlar ju organisationswellness om att skapa en annan typ av hälsa. En frisk och framgångsrik arbetsplats. En där anställda arbetar, är nöjda, produktiva och effektiva, och organisationen också utför sina mål.
Låter som en utopi. eller är det en möjlighet?
Jag tror det.
Ja.
Och kanske också dagens gäst.
Ja, Gabriella Ringvall Bengtsson, kommunikationsstrateg på Säpo. Gabriella är otroligt vass, snabbtänkt. Hon brinner för de här frågorna med kommunikativt ledarskap. Så att
spännande.
Ja, det är riktigt spännande. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur hon har formulerat sina tankar och sin vision faktiskt.
Ja, låt oss lyssna.
Det gör vi. Hej och välkommen Gabriella Ringvall. Varmt välkommen till oss idag.
Tack.
Kul att ha dig här. Jättekul. Du, vi har bjudit in dig för att vi vet att du är intresserad av många av de frågor som vi också är intresserade av. Och det är stress och det är hjärnan och det är kommunikation och sådana bitar. Men hur kom du in på dem? Vad är det som gör att du går igång på det?
För ungefär 3 år sedan nu så råkade jag ut för en utmattning. Och samma dag som jag fick den diagnosen, får jag väl säga, av min läkare, så märkte jag att jag började prata om det här. Och började berätta, och jag var öppen om det, märkte jag. Det bara blev så. Och märkte samtidigt att det var, alla kände någon som hade varit, eller som var drabbad, som hade drabbats av utmattning av något slag. Och gått in i väggen, som man säger. Men det var ingen som riktigt pratade om det. Och jag undrade själv vad samtalen i min organisation på Säkerhetspolisen, vad de fanns. Det var så många som kände till det, någon var på väg, men det fanns inget samtal om det. Och likadant var det med bekantskapskrets. Man kände till det, man visste det, men ingen visste liksom egentligen vad samtalen fördes och vad man tog upp det någonstans. Och då började jag tänka att vad sjutton, det här kan inte vara ett problem som bara jag upplever. Och jag började samtidigt som jag var sjuk, under rehabiliteringstiden, så började jag intressera mig jättemycket för vad som hade hänt mig. Jag hade ganska dålig koll på det här med kropp och lyssna på sig själv och stress och sådana bitar. Jag hade bara kört på. Så att jag började lära mig mer och mer, och har sen också bundit ihop det med de bitarna som jag ändå jobbar med. Som är kommunikation, jag jobbar som kommunikationsstrateg på Säpo. Och även förändringsledning och att få till förändringar i organisationer och så. Mm. Så det är liksom upprinnelsen till varför jag tycker att det är så spännande. Mm. Och jag liksom, det bottnar i mig själv, men jag märker att det är ett samhällsfenomen som är så utbrett och som börjar kosta ordentligt med både pengar och lidande.
Mm. Vem är du då, om du skulle beskriva dig själv?
Nu är jag en annan person ändå, måste jag faktiskt säga, än tidigare. Jag är gift, har 3 barn, bor i en förort till Stockholm, jobbar heltid, duktig tjej, mindre duktig nu hoppas jag, och har alltid haft ett ganska intensivt liv, engagerat mig i saker, engagerat mig i barnens fritidsaktiviteter, klass, mammaskap och de här bitarna. Har jobbat med kommunikation i kanske totalt ungefär 10 år nu. Ja, har haft ett ganska intensivt liv upp till den här utmattningsdatumet då, om man ska säga så. Och har nu märkt att nej, jag ska nog försöka leva lite annorlunda. Och försöker väl att lära ut det också till andra. Det är min...
Men när du säger att du har varit en duktig flicka, det låter inte positivt.
Nej, det var det inte. Jag har fått saker gjorda. Jag har alltid varit väldigt disciplinerad. Jag har levererat, jobbat som konsult förut inom kommunikations- och PR-branschen. Good enough fanns inte på min karta. Jag kunde vara föraktfull gentemot dem som sa att good enough, det är bra. Men jag tyckte nej, så kan man ju inte tänka. Lite av en perfektionist också. Det är jag fortfarande nästan helt chockad över att jag är. Jag tycker det känns hemskt att vara perfektionist. Men tyvärr så har jag det dragit i mig. Och var därför aldrig riktigt nöjd. Utan kämpade på. Och med en kombination av att vara väldigt disciplinerad så blir det till slut extremt uppvarvat och tajt liv. Mm. Får jag nog säga.
Vad kan du se tydligast som du har plockat bort då? För du måste ju ha plockat bort saker ur livet.
Ja.
Vad är det som har rykt?
Ja, det som har rykt är alla engagemang. Jag har slutat vara gympaledare. Jag har slutat att vara fotbollslagledare. Jag har slutat att säga ja till föräldramötes, vad säger man? Så här, klassmammor.
Klassföräldrar,
precis. Jag försöker verkligen, verkligen hålla nere på de bitarna. En annan sak som är ganska konkret är att jag och min man för ett par, 3 år sedan bestämde oss för att inte ha bjudningar på lördagar. Så uppstressande för mig i alla fall, även för honom tror jag, utan vi försökte tänka, nej men vi tar det i så fall på fredagkvällar istället, mycket mer avslappnat, just för att få bort den här pressen och att det ska vara något speciellt. Sånt har vi försökt tänka in. Och sen så har jag blivit bättre på att tänka att jag inte behöver skapa mirakel på jobbet varje dag. Mm. Försöker ha mindre press på mig själv.
Har omgivningen märkt den här skillnaden på dig? Och hur har de reagerat på det?
Jag tror att de har märkt att jag har blivit lugnare, lite gladare och på något vis kanske ja, men mer harmonisk. Mm. Och det knäppa i kråksången är ju att jag säkert levererar lika mycket idag.
Okay.
För att jag är mer avspänd på något vis. Jag tror att barnen har fått en roligare mamma som är liksom lite mer avslappnad. Jag faller absolut dit ibland, fortfarande, verkligen, oh ja.
På vilket sätt då?
Nej, men alltså jag fortfarande inte kan liksom få bort den här göra-känslan, att nu ska vi göra, och jag kan vara ganska oflexibel kring att ändra scenario om det är som att jag ska tänka, om jag tänkte att nu ska vi göra en sak på ett visst sätt, så kan jag nog...
Kan det vara en aktivitet svårt med barnen?
Det kan vara en aktivitet, ja. Det kan vara till exempel nu innan jul när jag skulle göra köttbullarna och så hade jag tänkt att göra det 10:00 för sen 12:00 skulle jag börja med skinkan och så hade vi inte alla ingredienser hemma och jag blev ganska glad. Inte så glad.
Men när du var i den här utmattningsfasen så att säga, eller när du liksom gick upp för dig att du behövde ta det lugnt, hur reagerade din familj på det? Fick du stöd av din man och sådär? Förstod han det och sådär? Eller var det någonting du sa att jag orkar inte mer typ? Eller
måste liksom... bli en sån kontrast.
Ja,
först från liksom också Speedy Gonzales Gabriella till att nu behöver jag hjälp.
Mm. Det var ju inte så att jag gick in i en vägg från ena dagen till den andra, utan jag gled sakta ner för ett slags sluttande plan under ett par, 3 års tid. Och jag blev nog till slut så pass modfälld och nedstämd och stressad och arg och irriterad och väldigt mycket sömnproblem. Så att jag tror att det var nog inte så himla konstigt att förstå att det var det här jag hade drabbats av. Att min hjärna hade fått nog och att min kropp hade fått nog. Mm. Så jag tror att det kom som en välkommen gåva egentligen till oss alla. Framförallt till mig själv, men även till min man och mina barn. Att gud, det är ju, du har levt för intensivt. Mm. Och min man har gjort en bra grej hela tiden. Han har alltid satt på, eller laddat kaffebryggan. Så att det bara har varit för mig att sätta på. En liten, liten gest av snällhet där. På att hjälpa till på små, små, små hörn. Liksom. Mm. Men vi har försökt liksom se olika negativa mönster tillsammans i det här.
Men kan du se andra än andra är på väg åt samma håll? Kan du känna av det nu då?
Inte känna av, men jag kan märka det direkt när de öppnar sig för mig. För att jag märker att det är många som kommer till mig och beskriver hur de har det. Och så säger de till mig så här, men du var så här för dig. Och då så försöker jag att liksom inte riktigt rådge så, för det kan ju vara lite negativt faktiskt för den personen. Men jag försöker ändå så här, hjälpa till med lite så här utforskande frågor kring vad det är som känns tokigt och att det inte är rimligt att man ska behöva ha det som han eller hon känner. Mm. Mm. Det märker jag direkt att det är, ja, att många vill prata om också. Mm. Mm.
Men om man ska kalla det då utbrändhet eller vad man nu väljer att kalla det, ohälsa. Mm. Mm. Det är ju som en utbredd epidemi i Europa. Mm. Det blir bara värre och värre. Mm. Och speciellt de här stora företagen har ju ett större ansvar eftersom de har så många liv som ansvarar för så många människor. Mm. Mm. Hur ska man göra? Hur ska man komma till en lösning med det? Mm. Vad tror du?
Det är en jättebra fråga. Jag tror på kunskap. Jag tror otroligt mycket på kunskap. Vi måste medvetandegöra folk i organisationer och på jobb kring vad det är som händer med oss rent fysiskt och fysiologiskt. Vad är stressens fysiologi? Vad beror det på? Vad finns det för tecken? Vad finns det för signaler som du kan se? Och gärna då på tidigt stadium. Innan det är för sent. Och jag vet att det går att förebygga om man har en kunskap. För att får man chefer och ledningar kanske framförallt att ta till sig det här och tänka så här, det här är hardcore business. Det är inte någon lullull, utan det här är faktiskt, det är pengar och det är konkurrenskraft och det är resultat och vi måste inse att det kostar mycket om vi inte gör någonting tidigt. Och jag vill också verkligen slå ett slag för det här vetenskapliga, för att alltså bara under min tid sedan jag blev utmattad så har det kommit jättemycket häftiga hjärnvetenskapliga rön. Vi vet saker om hjärnan idag. Du kan inte liksom betvivla det. Det är vederhäftiga saker som det är bevisat, det är empiriskt belagt. Vi kan se våra hjärnor i en kamera. Men herregud, ta till dig det. Om du ska vara chef som är liksom kunnig och duktig och som du säkert vill vara. Ja, men då är det dags att ta till dig hjärnkunskap.
Ja,
för att om du gör det och vill vara sakkunnig inom andra områden. Ja, men herregud, det här finns som kunskap. Om du har kunskap och om du dessutom rustar både medarbetarna och dina mellanchefer och ledning och alla inblandade med det här, så blir det ju omöjligt att undvika. Mm. Kopplar du dessutom på kostnaderna, vad det faktiskt innebär att ha, liksom, att ha en person som kanske levererar ett år innan sjukskrivning på 50-60%. Om du sätter siffror på det och sen så jämför med vad den personen skulle prestera om den mådde bra. Och det är likadant när det är liksom ett fait accompli, när det redan är för sent. Vad kostar det? Hur mycket pengar kostar det att ersätta den personen, att ta det här tunga ekonomiska ansvaret och produktionsbortfall och sådär. Så att jag vet, kunskap så viktigt. Plus att det är så spännande, så att jag tycker att alla borde egentligen vilja ta det här. Och det handlar inte bara om hjärnan, det handlar också om vad det fysiska, alltså vad löpning och träning gör för hjärnan. Ta till oss det här som förut var flum, det vill säga mindfulness och meditation. Mm.
De har ju mätt nu att meditation gör ju att amygdala alltså faktiskt krymper.
Ja.
Alltså man mäter det.
Ja. Och det, nya nervtrådar
bildas. Det är vetenskapliga bevis.
Ja, precis.
Men jag tror att det är en stor utmaning i en, vilken organisation som helst kanske, att våga satsa på förebyggande hälsovård som en enskild chef någonstans i ledet. För det blir ganska ifrågasatt ifrågasatt. Mm. För jag tror att man tänker att det där är ju pengar i sjön, det har ju inte hänt något än.
Exakt, precis.
Men det tjänar man ju på. Mm.
Men absolut, det gör man ju. Och jag tror även du kan koppla på hela den här liksom, delen av employer branding. Mm. Tänk att ha ett företag där folk trivs, där du har väldigt låga sjukfrånvarotal, där du ser att omsättningen är på en tillfredsställande nivå. Folk vill komma till dig, det är liksom, folk mår bra, det är hög produktivitet. Du kan koppla det dit, förutom siffror.
Mm. Mm. Ja, det är jättebra infallsvinkel. Mm.
Men ett problem kanske är att många företag helt enkelt inte vet hur de ska börja.
Alltså ja, just det. Så tror jag också att det är. Mm. De behöver hjälp, de behöver förstå i vilken ände de ska börja. Och det här AFSen nu, som man säger lite slarvigt, alltså Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Det är ju absolut en hjälp att trycka på och säga att ni ska göra det här. Men huret är fortfarande ganska osäkert. Och man är så van att prata om arbetsmiljö och ryggskador och liksom kanske möjligtvis sexuella trakasserier och mobbing och sådana bitar. Mm. Och man är van att prata om friskvården som liksom ligger en trappa ner. Och där har du lite hantlar och du kan få ett träningskort på Sats. Men den här biten som ändå är kanske det viktigaste av allt och som kostar mest. Mm. När det inte funkar. Mm. Det har man liksom glömt bort.
Mm. Mm. Mm.
Men
då behövs det röster som dina. Som du.
Ja.
Det är jätteviktigt.
Ja. Precis. Mm. Och du skrev ju en jättebra artikel på LinkedIn. Ja. Kallar det artikel, va?
Mm. Mm.
Och där du har pratat om det du har nämnt nu och mycket mer, men just också det här med nytänkande, att vara modig och våga prova nya friskvårdsinsatser på företagen och inte bara det vanliga gymkortet och vad det kan vara, utan träning för hjärnan och mindfulness eller ja, det var lite olika saker som att man vågar prova.
Ja, precis.
Och se vad kan det ge. Och det ger säkert massor, det är vi övertygade om här.
Men. Nej, men ja, verkligen. Och det finns ju dessutom inget rätt eller fel kring det här, kan man säga. För att vad du än gör så blir det ett lyft. Och det finns ganska mycket metoder att ta till redan, men det finns också utrymme för att på något vis ändå få vara lite nybörjare. För det är ju nytt. Det är ju otroligt nytt. Det är okej att vara okunnig, men det är inte okej att inte göra någonting. Mm.
Men du som verkligen brinner för de här frågorna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi säger att du skulle ta en ny så här, chefsposition på ett företag, ett helt nytt företag, du känner ingen där. Vad skulle du försöka, hur skulle du börja den resan så att säga?
Mm.
Mot hälsosammare miljö? Mm.
Åh, vad roligt. Det skulle jag vilja göra från imorgon. Mm. Gud vad kul. Nej, men om jag nu pratar om det här med hjärnan och fokus och stress och så tänker jag väldigt mycket på ledarskapet. Jag tänker otroligt mycket på kommunikativa, tillgängliga chefer som är på riktigt intresserad av människor. Som tycker att leda människor och skapa det bästa av dem och få dem att blomstra, att det är, liksom, att det, är det bästa som finns. Jag skulle jobba jättemycket med att individanpassa tillvaron. Jag skulle liksom verkligen tänka att nu anställer vi duktiga människor som antagligen är så pass duktiga så att de till och med kan ta ett ansvar att sköta sitt jobb utan mina pekpinnar. Mm. Och med det så följer också att man kan individualisera. Det är klart att det kan finnas en kraft i att alla har samma förmåner och liksom, att det finns regler så som alla kan följa. Jag tror samtidigt att var och en har olika issues, liksom, olika bekymmer eller olika ryggsäckar med sig. Mm. Våga vara individuell där. Och jag tänker faktiskt lite grann på mig själv. Att jag var en sån här person som inte hade koll riktigt på min prestations- och perfektionssida. Jag hade behövt någon som redan tidigt i min karriär sagt så här: Gabriella, varför finns du här på jorden? Vad är liksom meningen med livet? Vad är att prestera på jobbet? När känner du dig nöjd? När känner andra sig nöjda med dig? Att man tar det där snacket kring just mig då. Sen kan det ju finnas personer som har andra problem, som är kanske att en anhörig mår dåligt, är svårt sjuk. Då kan det behöva en individ anpassas kring den personen. Då kanske den personen behöver under ett års tid jobba hemifrån 2 dagar i veckan och inte 1 dag i veckan. Jag tänker jättemycket kring periodisering av året. Jag tycker maj och halva juni och december är superintensivt. Speciellt som mamma. Vi vet alla vad som händer där vid sommaravslutningarna och studenter och alltihopa. Och vi vet också hur livet är i december. Skulle man kunna göra någonting där? Skulle man kunna tänka sig att man har en decemberarbetstid, precis som man har sommararbetstid? Att man vågar se på arbetstid på ett annat sätt. Så skulle jag också göra. Men sen skulle jag ha chefer som är grymt relationstunga. Som skulle våga kliva in till människor, våga säga hur har du det, hur är det, hur lever livet med det liksom. Och våga ta de här, inte ducka för känsliga samtal, inte ducka för konflikter i gruppen. Inte liksom undvika elefanterna i rummet, utan faktiskt prata om sådana svåra saker. Jag har själv en jättebra chef kring det här som verkligen är, som vågar kliva in i den här privata sfären.
Det krävs ju också mod, mod att våga göra de här individanpassningarna. För att det kan ju komma en fråga, nu fick Gabriella 2 dagar hemma i veckan. Och jag fick en, alltså man måste ju våga stå för sina beslut som chef då.
Det måste man verkligen, och man måste också prata om det i gruppen. Man måste kunna våga se att det finns en rättvisa i att det är orättvist. Men sen så ska man inte glömma bort att väldigt många människor vill ju inte jobba hemma.
Nej.
Väldigt många människor vill komma till jobbet varenda dag. De vill träna efter jobbet, inte på arbetstid. Okay. Det är många som... Jag tror att det ska finnas liksom en grunduppsättning av stöd, tycker jag, som HR och chefer får sätta ihop. Men jag tycker att det finns fog att i perioder för alla människor att liksom skräddarsy lite. Och vi vet alla hur det är när man har en dipp i livet. Det har ju alla. Det kan vara relationsproblem, äktenskapsproblem, det kan vara dödsfall, barn som är mobbade. Du kan inte riktigt gå in och superleverera. Och vi anställer ju personer idag. Vi anställer inte maskiner som kommer in och bara är sin yrkesperson. Utan vi anställer individer som har med sig ett bagage.
Sen så skriver du också om det här med jobbar vi på jobbet och gör det privata på fritiden? Frågetecken. Och citerar hur artikeln. Just det att vi blandar ihop på gott och ont och arbete och fritid. Vi tar in fritidsaktiviteterna på arbetstid och vice versa. Och det kanske inte alla vill lyssna till heller.
Nej. Jag tycker det är alldeles för ensidig debatt kring det här med att det är arbetsgivaren som tränger sig på och kräver någon slags tillgänglighet. Visst, så är det ju. Och det är väl arbetsgivaren som ska vara bäst i klassen på att inte göra det, så att säga. Jag tycker absolut att en arbetsgivare ska hålla sig borta, om man säger så, från efter arbetstid. Men den här liksom smartphone-ankomsten här för några år sedan, när telefoner kom på det här sättet, när vi faktiskt började att göra rena liksom privata saker i våra telefoner, i alla våra gadgets, och vi började göra det även på arbetstid. Det tror jag är liksom någonting som vi inte riktigt har uppmärksammat som ett eget ansvarsområde, ett eget ansvar. Att sammanblanda, att ständigt ha liksom någonting att göra, vare sig det är privat eller jobb. Ja, men det är ju lika mycket ditt eget fel om du tar in det och liksom gör sådana saker på jobbet. Och att ständigt ha sin privata mobiltelefon med notiser som klickar och som låter och plingar. Ni behöver prata om det på jobbet. Hur ska vi ha det? Vad är liksom okej? Och det är ungefär 60-70% av Sveriges företag som inte har en policy för tekniska devices, vad säger man? Alltså liksom apparater. Det tycker jag är rätt intressant. Och det handlar som sagt inte bara om jobbets telefon och jobbets mail, utan det är även dina egna, det du gör själv.
Men det är en kultur. Det är samma sak som att sitta med mobiltelefon bredvid sina barn hela tiden. Som jag verkligen inte gör. Alltså. Men
För många är det helt så här, varför inte? Alltså folk tänker inte. Det är så här,
du är ständigt påkopplad.
Men det är fortfarande ganska, det är fortfarande ganska nytt för oss med smartphones, alltså i mänsklighetens historia. Så vi har inte förstått och lärt oss hur vi ska hantera det här.
Nej, och det ger fantastiskt sköna såna dopaminkickar så fort vi hanterar ett sms, så fort vi får en like, så fort vi lägger ut någonting. Så att det är ju absolut ett beroende som man också måste på något vis lyfta upp.
Det är en jätteviktig fråga.
Ja, det är det.
Jag har inte sett den så här lyft förut som du presenterar den. Alltså.
Nej, inte det här med att man tar in det privata.
Inte så mycket.
Nej, det finns däremot ett annat, apropå det här med hur man ska hantera liksom, tekniska prylar, så är det ett operatörs företag som har en ni kanske känner till Workfulness. Men de i alla fall, jag hörde ett case som de hade, en kund de som hade fokustimmar på förmiddagen och fokustimmar på eftermiddagen. Där man inte tillät sig i princip titta på sin telefon, alltså, eller lyssna av eller kolla av, och inte heller mejl. Och hemska tankar, det här kommer inte att gå, vad ska våra kunder säga som inte når oss? Ja, fast det visade sig att de upplevde större leverans, större liksom, deadline-punktlighet för att de faktiskt gjorde och jobbade. Och alla gjorde det samtidigt. Så det blev vilsamt för huvudet, det blev inga avbrott och det blev leverans. Men och sen tog man upp telefonen ganska snart igen, förstås. Efter någon timme.
Det blir också en eftertanke i beslut om du ser över inkommande meddelanden och så vidare. Annars svarar man, förhastar sig, man svarar ganska snabbt idag. Alltså jag tycker det är skönt att inte, att jag har inte mejlen på min mobil till exempel, för då skulle jag bli jättestressad. Bara det är ju en sån här, och sen har jag väl öppnat den så okej, okay, liksom. Men det är ju skönt, det är vilsamt som du säger, att inte vara anträffbar hela tiden också.
Ja. Ja, vad roligt att du säger det, för jag har inte heller min mejl och jag märker att folk blir förvånade.
Ja, och lite irriterade. Ja. Du måste ha mejlen på mobil. Varför då? Ja. Alltså.
Men tittar hon på mig? Nej, men jag har inte plinget på. Utan nej, jag måste bra. Liksom hämta. För jag har stängt borta.
Ja, notiser verkligen. Ja. Men återigen, tänk vad skönt också om en hel arbetsplats är överens om att nu är det ingen som kommer ringa eller mejla den andra här under 2 timmar.
Under 2 timmar, ja.
Det ger ju en fantastisk en tempoväxling och en lugn som är bra.
Det är en bra takeaway tycker jag från det här samtalet.
Ja, det är...
Ja, det Anna, här fick vi...
En dos av boost.
Boost och
är jättehärligt. Ja, nu måste vi börja ta det på allvar helt enkelt det här med hälsan. För alltså, det är ju så.
Det tror jag. Och jag tror vi ska verkligen testa. Jag tycker inte, det behöver faktiskt inte vara så allvarligt. Jag tycker att man kan göra testår, man kan göra pilotår, pilotmånader. Prova, testa och se vad det ger. Jag tror att det handlar ju väldigt mycket om beteenden. Och sen som sagt chefer som vågar kliva in liksom, och se de här tidiga varningssignalerna.
Relationstunga chefer.
Och det är mitt ord.
Det är bra ord.
Ja. Men det är återigen, den chefen måste ju, för att kunna vara den här relationen och den där modiga frågan, hur har du det? För att det ska vara relevant och liksom ge någonting, så måste den chefen också känna till lite grann kring liksom vad som är tidiga signaler att ha. Att ha alltså kika efter, för att personen i fråga som är på väg att bli utmattad eller lever under hög belastning kommer sannolikt inte att erkänna det förrän ganska sent. Så det där är också någonting som...
För det är förknippat med en uthållighet, eller hur?
Ja.
Att man liksom fortsätter som en dynacell. Ja, liksom. Man är programmerad och bara, men jag ska ju klara det här, jag ska ju kämpa och sen...
Ja, det är fint att springa. Det är fint att springa i korridorerna. Ja. Det är fortfarande fint att vara upptagen. Och gärna säga det också. Och läcka det till höger och vänster. Och det är också en kulturfråga. Hur ska vi ha det med det?
Vilka signaler sänder vi?
Ja,
om man vill kontakta dig eller följa dig, vart hittar man dig lämpligen? Gabriella?
Oj, man kan söka upp mig på LinkedIn.
LinkedIn, ja.
Ja, Gabriella Ringevall heter jag. Och jag vill jättegärna fortsätta jobba med de här frågorna utifrån organisatoriskt perspektiv, det är ju fantastiskt spännande. Så att, ja.
Jag är helt övertygad om att du kommer jobba vidare med det och göra storverk, för det behövs där ute. Ska vi tacka för idag, Anna?
Jag tror det. Vi får smälta allt det här göttiga. Ja, fortsätt din marsch liksom, framåt.
Det behövs.
Verkligen.
Stort tack, Gabriella.
Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack.
Det var mycket intressant att träffa Gabriella och hon sa väldigt många bra insikter.
Och det som jag tycker var skönt i det här samtalet är att hon är så, hon är så tydlig med vad hon ser och vad hon vill. Så det blir så självklart. Det är lätt att ta till sig. Det är inte konstigt alls.
Men ta bara det här till exempel att hon tycker ju att vi ska, att chefer måste vara tillgängliga och kommunikativa och individanpassa, nämligen se individen på arbetsplatsen och våga skrapa på ytan, hur mår du, vad är det någonting och så vidare, ha det här perspektivet och inte bara köra en ytlig hej, är det bra? Ja, nu kör vi mötet.
Alltså precis, att våga fråga, och för att våga fråga måste du också vara beredd på svaret.
Ja, precis.
Du kan inte bara gå iväg sen när du får ett ärligt svar.
Nej.
Då måste du kanske sätta dig där. Eller boka av en tid på eftermiddagen. Eller vad det kan vara. För att gå vidare med vad som har hänt.
Och sen var det intressant också att det finns ett samband mellan nöjda anställda och ett företags omsättning. Alltså det är ju win-win. I ekonomiskt perspektiv.
Ja, du kan ju se det, vad vi är inne på. Dels är det ju sjukskrivningskostnaden som går ner, vilket då genererar bättre employer branding. Men sen när folk är friska så kan man jobba på sin rätta nivå.
Ja.
Istället för att först jobba 50% innan du går in i väggen för att du har nedsatt kapacitet. Och sen är du borta kanske ett år. Och så kommer du tillbaka så ska rehabiliteras på kanske 20, 40, 60, 75%. Det har gått 3 år innan den här personen är i full kapacitet. Och det där väljer man att blunda för i många fall, i många organisationer. Så att är man inte intresserad av individen så brukar man vara intresserad av kronorna på sista raden. Och sen får man bara hoppas att man är intresserad av de som jobbar hos en.
Och sen så hade hon, Gabriella, myntat det här uttrycket relationstunga chefer. Det tycker jag var bra.
Att just att våga se sina medarbetare och vad ska man säga, våga bonda.
Våga bonda är det bra.
Ja, och kunna skilja på att även om jag ställer en personlig fråga så kan jag i nästa stund vara chef när det så krävs, vad det nu är för situation. Men jag tror många är rädda för att om man blir för personlig så vågar man sen, då tror man att man inte kan ta tag i problem i nästa stund. Nej. Men det där måste man kunna skilja på sak och person.
Ja. Och det är ju minst lika viktigt som att kunna delegera, att just vara relationstung. Jag tycker det är ett jättebra uttryck
alltså. Mycket bra, mycket bra.
Ja, det finns mycket bra att säga. Det här var väldigt uppfräschande samtal vi hade. Man fick nya perspektiv. Jättebra var det.
Och jag ser fram emot och hoppas att hon skriver mer på LinkedIn. Hon är både verbal och duktig på att formulera ner i skrift sina tankar och visioner.
Ja, henne får vi se mer av, det tror jag.
Så håll koll på Gabriella Ringvall.
Ja. Tack för att ni lyssnade idag.
Stort tack.
Ja.
Hej.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.